Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra, helt enkelt. Tack!
Hej och välkomna till Gynpodden!
Välkomna! Mitt namn är Lydia Graflund.
Jag heter Helena Graflund Lagerkrans. Och vi två, vi är ju med här varje vecka.
Det är vi.
Det är vi. Och nu har vi ju kört några veckor och det är ju så otroligt roligt, tycker jag, med Gynpodden. Att vi, det känns som att vi når ut till ganska många. Vi får sjukt tack och lyssna.
Nej, men vi når ut till många och framförallt så blir jag så otroligt glad när folk hör av sig och berättar att de har lärt sig någonting nytt. De har lärt sig någonting som de trodde annorlunda om från början och har nu lärt sig hur det faktiskt fungerar, för att vi är ju en vetenskaplig podd och intervjuar väldigt duktiga gäster som är här i egenskap av experter inom området.
Idag är inget undantag. Vi har världens bästa Angelica Lindén Hirschberg här idag. Och vi ska diskutera dagens ämne som är
PCOS.
Yes.
Nu kör vi.
Nu kör vi. Men ja, idag så har vi ju en fantastisk gäst som faktiskt har varit här för inte så länge sedan. Angelica Lindén Hirschberg. Och du är tillbaka här hos oss. Vi är så tacksamma och glada för det. Vi spelade ju in ett poddavsnitt om klimakteriet med dig för några veckor sedan. Och det var så spännande att lyssna till dig och allt det du har att berätta om.
Ja, det blev långt.
Det blev långt, ja. Det är för att det är mycket att prata om.
Exakt.
Men och du, Angelica, du är ju professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, gynekolog, och du ansvarar för den endokrina avdelningen på kliniken. Och så bedriver du forskning, framförallt inom hormonella störningar hos kvinnor. Och sen, som jag nämnde rådet också, så är du livmedikos hos kungafamiljen. Och så har du uppdrag inom Sveriges olympiska kommitté, så du har ju verkligen många strängar på din lyra. Och så ändå hinner du komma hit och podda med oss.
Vi känner oss så privilegierade.
Ja, det jätteglada. Gör vi faktiskt. Ja. Och dagens ämne är PCOS. Det är en känd förkortning, men vad står den för, Angelica?
Ja, den står för, det är ett långt namn, polycystiskt ovariesyndrom. Och poly betyder ju många, och cystiskt, alltså det är ju vätskefyllda blåsor kan man säga. Och i det här fallet då så hänförs det till äggblåsor, äggstockarna. Så att det här syndromet betyder ju helt enkelt att man har många äggblåsor. Men det kan missuppfattas att man tror att man har stora cystor på äggstockarna. Men det har man inte, utan man har många små äggblåsor.
Vad är äggblåsorna?
Ja, de finns ju i äggstockarna och de innehåller ju ägganlag som mognar, och på det viset kan man bli gravid. Men de producerar ju också hormoner, eller cellerna runt de här ägganlagen då, producerar ju också hormoner. Så att man vet att det här utseendet på äggstockarna med många små blåsor kan hänga ihop med att man producerar lite mer av de här manliga könshormonerna i relation till de kvinnliga.
Så ska vi beskriva lite mer i detalj, vad är PCOS?
Ja.
Vad är symptomen?
Ja. Och är det tillstånd?
Om det är en diagnos?
Ja,
ja, men det är det.
Det är en diagnos, men jag skulle inte vilja säga att det är en sjukdom. För att man kan ha den här diagnosen utan att behöva någon behandling, om man säger så. Men i vissa fall så kan det vara så att man har behov av behandling. Men det är mer en läggning eller ett tillstånd, kan man säga, som innebär då att äggstockarna producerar lite mer av de manliga könshormonerna i relation till de kvinnliga. För att kvinnor bildar ju både manliga och kvinnliga könshormoner, och det är jätteviktigt att det är balans mellan dem. Och det här tillståndet, man tror ju då att det finns en ärflighet i det. Så det är inte vem som helst som kan utveckla det, utan man måste ha någon form av ärflighet i sina gener. Men ofta så är det andra faktorer också som bidrar till att hela syndromet utvecklas.
Kommer det från mamman då, eller kan det även vara från pappan, från farmor till exempel?
Precis, det behöver inte bara vara från mammans sida, utan det kan vara från pappans sida. Och man vet inte exakt hur den här nedärvningen ser ut, utan det kan till och med hoppa över led, så det är ganska komplicerat. Men ofta får man fram att det finns någon form av ärflighet bakom det i alla fall.
Och hur vet man att man har PCOS?
Ja, det är ju förknippat med vissa symptom som är då kopplade till det här att man producerar lite mer manliga könshormoner. Och vad det kan leda till då, att det kan påverka menscykeln. För mycket manliga könshormoner kan hämma ägglossningen. Och det är ägglossningen som gör att man får en regelbunden mens. Man kan alltså ha mens utan att ha ägglossning. Och det är inte alla som känner till det. Men har man mens en gång i månaden, då brukar jag säga, då har man sannolikt ägglossning. Men kommer de glesare, så att det är intervall som är mer än 6 veckor, då har man sannolikt inte ägglossning. Och det kan till exempel bero på det här tillståndet då. Så att det kan påverka ägglossningen och menscykeln. Och har man inte ägglossning, då kan man ju har svårare att bli gravid. Men de allra flesta blir ju gravida, men att det kan ta längre tid. Men i vissa fall så kan man behöva hjälp då med det. Och då finns det ju olika slags fertilitetsbehandlingar. Enkla former av att man med tabletter försöker stimulera ägglossningen. Eller i sista hand det vi kallar för IVF då, provrörsbefruktning.
Så då är det, man har en förhöjd nivå av testosteron i relation till östrogen då, antar jag.
Ja.
Och det leder till att ägglossningen inte aktiveras på samma sätt som den annars hade gjort.
Mm. För att det är så väldigt viktigt att det är rätt hormonmiljö i äggstockarna. Och för att få ägglossning så måste östrogenproduktionen få en skjuts och öka väldigt mycket precis för ägglossningen. Men då kommer de här manliga könshormonerna att hämma det. Så det blir liksom inte en östrogendominant miljö i äggstocken, utan tvärtom då, att det är dominans av de manliga könshormonerna. Och då får man inte samma effekt.
Finns det några andra symptom man kan märka av att man har en högre nivå av testosteron i kroppen som påminner då mer, alltså jag tänker mer hårväxt, eller finns det någonting annat som man märker?
Precis. Så förutom att det kan påverka då menscykeln och fertiliteten, så kan de här manliga könshormonerna stimulera hårväxten. Och
det jackpot. Vad en chansning.
Ja, bra Lydia.
Och då är det så olyckligt att manliga könshormoner stimulerar så att man får mer hår på kroppen. Och i vissa fall kan det bli ganska uttalat. Och då handlar det om grov behåring. Och i ansiktet så är det helt enkelt skäggstrån. Och det kan ju upplevas väldigt besvärande. Medan däremot håret på huvudet då är det precis tvärtom. Att man kan få mindre behåring eller att man får lite glesare hår på huvudet. Så det kan upplevas väldigt olyckligt, eller att man är ledsen för det så att säga.
Det där är ju ett ämne i sig. Varför har män ganska mycket hår på kroppen men sen inte på huvudet? Eller liksom, varför får de en helikopterplatta? Men vi lämnar det.
Helikopterplatta.
Ja. Ja. Vi lämnar det. Men det är mer behåring på kroppen helt enkelt. Är det någonting mer utöver det som kanske
ja, akne är också ett vanligt symptom, men akne är så pass vanligt så att vi kan inte säga att alla som har akne, att de har det här tillståndet. Så man kan ju ha akne ändå så att säga, men ofta hör det till. Och sen så är det här det som handlar mer om ämnesomsättningen då. Att har man det här tillståndet så är det lättare att gå upp i vikt. Det är svårare att hålla vikten helt enkelt.
Mm, det är många tunga besked där.
Ja, och när man pratar om allt det här så kan det låta jättedeppigt. Ja. Och det blir ju deppigt för en ung individ som får den här diagnosen kanske. Och sen börjar läsa då på nätet och om alla de här symptomen. Jag brukar försöka då betona att det finns ju också positiva effekter av det här tillståndet. Mm. För att till exempel manliga könshormoner som testosteron har ju också positiva effekter hos kvinnor. Bland annat då att man lättare bygger upp muskelmassa och benmassa. Och vi vet ju idag att PCOS är vanligt bland elitidrottare till exempel. Mm. Som kan ha en stor fördel av det. Och att de kan känna sig lyckligt lottade att de har den här diagnosen och har den här läggningen. Och utnyttja det då på ett positivt sätt. Mm. Så man kan säga att lyckas man hålla en normal vikt, då är det många fördelar med tillståndet. Mm. Men är det så att man går upp mycket vikt, det är då framförallt som de här mer negativa symptomen kan ge sig till känna.
Men det kan vara så att en flicka som börjar menstruera, så har hon regelbunden mens i ett par år. Och sen går hon upp mycket i vikt av någon annan anledning. Och då börjar mensen bli mer gles. Mm. Eller hur? Att man liksom nästan provocerar fram den här diagnosen med sin viktuppgång.
Exakt, det är det mest typiska skulle jag vilja säga. Mm. För att tillståndet utvecklas i samband med att äggstockarna blir aktiva då i puberteten. Och till en början med så kanske man inte har så mycket symptom. Men sen så kan det vara så att den här unga tjejen, hon åker kanske på någon sån här utbytesår i USA eller någonting. Och går upp då 5-10 kilo på ett år.
Det är så som man gör när man bor i USA.
Ja, det är ju inte ovanligt att det kan vara så. Och då kommer symptomen. Mm. Och då kan det riktigt blomma ut.
Men då har det legat latent.
Då har det legat latent.
Och sen så har det triggats igång helt enkelt.
Exakt, va? Mm. Så att sådana faktorer brukar ju trigga igång det. Och då kan man uppfatta det som att det blir som en ond spiral. Men det går att vända den spiralen. Även om det är ganska tungt och jobbigt. Men det går verkligen att göra det.
Och med viktnedgång då framförallt, tänker
ja,
du?
Ja, mm. Och träning.
Mm. Och träning, nu är vi där igen.
Nu är vi där igen, så träning. Man har stor nytta av att träna om man har det här tillståndet. Och många uppfattar det ändå som positivt, även om de kanske är lite större så märker de ändå att de mår bra av att träna. Och de känner sig starka. Och det brukar förbättra insulinkänsligheten. Och då är det lite lättare att vända den här onda spiralen. Att det kan vara lättare att gå ner i vikt då.
Mm. Och visst är det ganska lite viktnedgång ibland som behövs för att man ska få tillbaka sin mens och ägglossning? Mm.
Det är ju det som är så otroligt fascinerande, att man har sett det, att det kan räcka med bara några procents viktförändring så kommer ägglossningen igång och tickar igång. Och det är nästan, ja, det är fertiliteten som normaliseras först kan man säga. Sen kan man se förbättring på de andra symptomen också.
Men i relation till hur mycket övervikt då? Alltså hur mycket övervikt behöver man ha? BMI, om vi tar det som mått.
Ja, alltså kraftig övervikt. BMI över 30, då har man ju fetma. Ja. Men BMI över 35 också kan det löna sig att gå ner 5% eller kanske till och med ännu mindre i vikt. Så kommer mensen och ägglossningen igång.
Så om man har det här latent och man går upp i vikt, hur mycket behöver man då generellt sett gå upp i vikt för att det här ska ha en ökad risk att trigga igång PCOS?
Ja, det är väldigt individuellt och det finns ju de som också är normalviktiga och ändå har symptom på det här tillståndet. Så det är inte alltid så att det räcker med att gå ner i vikt och sen försvinner alla symptomen, utan man har ju ändå den här läggningen. Så att det är väldigt, väldigt individuellt. Men vad man kan säga är att är man kraftigt överviktig, man kan känna sig, ja, men det är ingen idé, jag behöver gå ner 20 kilo för att bli normalviktig. Men då ska man veta att varje kilo som man lyckas gå ner i vikt kan ändå vara fördelaktigt för hälsan. Så det lönar sig att försöka. Mm. Och inte minst att träna så att man får en bättre insulinkänslighet.
Mm. Finns det någon liknande effekt åt andra hållet om man blir alldeles för smal?
På vilket sätt då tänker du?
Jag tänker om man blir väldigt underviktig till exempel. Kan det också trigga igång? Eller är det just övervikt?
Alltså man kan bli av med sin mens, tänker du, om man
nej,
blir
men jag
smal.
Tänker triggar igång PCOS, okay. Symptomen.
Nej, det, så är det inte.
Så det är mot överviktshållet som gör
precis.
Det.
Mm. Så att undervikt är en annan problematik. Sen kan man ju, en enskild individ kan ju både ha PCOS och sen vara underviktig och få andra hormonella effekter av det. Mm. Så att en individ kan ju ha flera hormonella tillstånd, teoretiskt förstås. Mm.
Men när ska man söka läkarvård? Jag tänker så här, en kvinna som inte är i en period när man vill skaffa barn, hon tycker det är rätt skönt att inte ha mens. Behöver hon söka gynekolog?
Mm, det är en jättebra fråga förstås då. Och vi tycker det att man ändå bör göra det, för det kan vara bra att veta orsaken till mensstörningen. För att beroende på bakomliggande orsak så ska ju det hanteras på olika sätt då. Vid PCOS så vet man att det inte är så hälsosamt att ha allt för glesa menstruationer. För att på lång sikt så kan det leda till cellförändringar i livmodern. Och då brukar man rekommendera någon form av medicinering.
Vad är det som leder till det?
Ja, det är en jättebra fråga. För det handlar återigen om balansen mellan de olika könshormonerna. Och det är östrogen som stimulerar livmoderslemhinnan så att den blir tjockare, medan gulkroppshormon har motsatt effekt och skyddar slemhinnan mot det då. Och har man inte ägglossning, då får man inte ökning av det här gulkroppshormonet, utan då har man bara stimulering av östrogen hela tiden. Och då på väldigt lång sikt då, så kan det leda till cellförändringar i livmodern.
För vi hade ju ett avsnitt där vi pratade om preventivmedel och där vi kom fram till att har man en viss hormonspiral så kan ju det leda till att man inte har mens överhuvudtaget till exempel. Och då kommer vi fram till att det är ju helt riskfritt.
Ja.
Men det här har inte med det att göra, det är inte själva mensen i sig då, eller?
Nej, det är inte mensen i sig, utan det beror på den hormonella bakgrunden.
Ja, okay.
Så det är ganska så komplext. Mm.
Har du en hormonspiral och inte har några blödningar, då är det ju för att hormonspiralen påverkar den här slemhinnan i livmodern så att den hela tiden är tunn och man inte har liksom något blod att blöda ur sig.
Exakt.
Kan man säga.
Ja.
Men om man har PCOS och inte har blödningar, då kan det ändå vara så att slemhinnan i livmodern bygger upp sig och blir tjockare men man ändå inte blöder ur den. Mm. Och då man går med en förtjockad slemhinna i livmodern under väldigt lång tid, då kan det bidra till att man får cellförändringar i livmoderslemhinnan. Mm. Och det är därför som man ska söka gynekolog och få behandling. Och vad får man för behandlingen, Erika? Eller hade du någon fråga?
Ja, men jag har en fråga faktiskt. För att jag har en, nu kommer jag till det här med mig och mina tjejkompisar. Jag har en vän som vars mamma har PCOS och hade lite svårt att bli gravid. Och hon misstänker nog att hon också har det, men kanske inte har symptom. Kanske lite oregelbund mens ibland, men det har också haft att göra med lite med preventivmedel att göra och sådär. Hur ska hon tänka kring det inför att kanske bli gravid, och finns det någonting som hon ska göra liksom för att förbättra förutsättningarna? Och om hon inte har problem med det idag egentligen, borde hon söka vård då för att ha så bra förutsättningar för att kunna bli gravid som möjligt?
Mm. Det är inte säkert att hon behöver göra det. Utan det beror ju liksom på livssituation och helheten. Och vi har pratat om det här med livsstil tidigare. Och även här spelar ju det roll. Är man normalviktig och har en bra livsstil, då det är inte så mycket mer man kan påverka.
Nej.
Jag menar, allt det som vi vet är negativt när det gäller fertilitet, rökning och sånt där. Och det ska man ju försöka undvika förstås. Men är man hyfsat normalviktig och tränar regelbundet och sådär, då gör man ju det man kan göra. Och då tycker inte jag man behöver vara så orolig, utan då kan man ju vänta till det blir aktuellt att man vill försöka bli gravid då. Och sen vad som är jätteviktigt att när med mensen, när vi pratar om regelbunden eller gles mens, det är ju om man inte använder hormonella preventivmedel. Mm. För att använder man hormonella preventivmedel, då är det ju de som styr mensen. Så det säger ingenting om ens egen hormonproduktion. Och ska man verkligen utreda, då måste man göra uppehåll med dem. Och då måste man väga, är det verkligen nödvändigt att göra det nu? Mm. Eller det kanske kan vänta när det blir mer aktuellt. Mm.
Men för en behandling för PCOS, det är ju bland annat kombinerade p-piller.
Ja, precis. Mm. Va?
För det, om vi ska komma in lite på behandlingen, om man inte har någon mens, om man inte står på några hormonella preventivmedel, hur gör man då?
Ja, egentligen så finns det bara... Ja, det finns två eller tre alternativ då. Men kombinerade p-piller som innehåller då både östrogen och syntetisk gulkroppshormon, det är ofta det vi rekommenderar i första hand. För det är en otroligt effektiv behandling. För dels är det så då att den reglerar mensen så att man får regelbunden mens. Man kan ju också idag äta p-piller kontinuerligt utan de där sockerpillerna. Men i det här fallet säger vi då att man äter det på vanligt sätt och då får man ju en regelbunden mens. Och det är också skydd mot livmodercellförändringar som jag har pratat om. Så det är ju jättebra. Och dessutom så minskar ju östrogen då de manliga könshormonerna. Så man får mindre aktivitet av manliga könshormoner. Och då till exempel om man har mycket kroppshår då, så kommer det att hämmas. Det kommer inte med en gång, men successivt så får man betydligt mindre hårväxt. Så det har en ganska bra effekt mot det.
Men rekommenderar du då p-piller som är lite mer östrogendominanta, som har lite högre östrogendos?
Ja, brukar ju rekommendera det. Faktum är att egentligen alla kombinerade p-piller nog har en positiv effekt. Mm, okay. Men vi brukar rekommendera de andra för att de minskar ju då de manliga könshormonerna mer effektivt. Så att hyn kommer bli bättre, man får mindre behåring. Och man får ett regelbundet blödningsmönster och behöver inte vara rädd för cellförändringar i livmodern. Så kombinerade p-piller är ju absolut den bästa behandlingen. Men sen så kan det vara så att man, och dessutom är ett preventivmedel då, så att det är ju många, man slår flera flugor i en smäll så att säga. Men sen kan det vara så att man inte tycker att man har behov av p-piller. Och då kan det ju räcka med att man tar gulkroppshormon som en kur då varje månad och på det viset får en regelbunden mens.
För då tar man det gulkroppshormonet och sen när man slutar med det, då blir det som att man får en mens fast man har ju inte haft ägglossning.
Nej, precis. Och då kan man säga då den kuren då liknar lite grann menscykeln när man har en ökning av gulkroppshormonet och efter att det minskar så kommer ju en mens då. Så man efterliknar lite grann den normala menscykeln då.
Och då förebygger man också cellförändringar i livmodern.
Mm, det gör man.
Vad är den tredje behandlingen då?
Ja, då tänkte jag helt enkelt hormonspiral om man vill ha skydd för cellförändringar i livmodern.
Just det.
Men att då får man ju inte hjälp med akne eller behåring.
Nej, just det. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja, jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Finns det några risker? Vi pratade lite om att med riskerna att det kan finnas svårighet att bli gravid. Det behöver inte vara så. Men och då så har vi redan pratat om att det finns jättemycket att göra. Man kan hjälpa till med stimulera ägglossning eller IVF om det skulle behövas. Mm. Men finns det några andra risker långsiktigt med PCOS?
Ja, vi har ju pratat lite grann om det här med risken för livmodercancer.
Mm.
Men det gäller ju framförallt om man inte använder någon behandling utan har de här väldigt glesa menstruationerna. Då vet vi att det finns en ökad risk. Annars är det ju mer risker som är mer kopplade till om man är överviktig. Och är man kraftigt överviktig, då är det en ökad risk för diabetes. Och det här som vi kallar för åldersdiabetes då och högt blodtryck och de tillstånden. Men håller man sig någorlunda normalviktig så är det inte så förhöjd risk för det. Så det viktigaste är att försöka att hålla så normal vikt som möjligt då.
Och finns det några fördelar med PCOS? Du nämnde det här med att man kan lite lättare få bygga muskelmassa och så, men finns det något annat?
Ja, och jag tror jag nämnde också det här med benmassa till exempel. Och när man blir äldre så är det ju faktiskt ganska många kvinnor som blir bensköra. Och det tänker vi inte på när vi är unga och friska och så. Men som äldre så är det ju inte roligt att till exempel att man får benskörhet, att man blir kort. Därför att de här kotkropparna de liksom minskar i höjd och så vidare. Och man blir mer krum i ryggen och man kanske till och med får ett benbrott lätt då. Den risken är ju väldigt liten skulle jag vilja säga om man har PCOS. Man har en starkare kropp helt enkelt. Och det tror man ju att det kan ha haft vissa fördelar evolutionsmässigt. Och också att man kanske då under perioder har svält tidigare och också olika delar av världen. Att man har kunnat överleva och ändå vara fertil. Så det finns ju olika fördelar. Men i dagens samhälle där det var ett överflöd då på föda och sådär, då är det ju svårare.
Mm. Så då kan man tänka sig att antalet personer som har PCOS har ju ökat med tiden då, om din teori stämmer.
Mm. Och det har man ju sett ganska intressant i Sydostasien. Som till exempel Indien, Pakistan, de länderna som har haft svält under lång tid. Nu så bara när de har fått bättre status att säga så exploderar det när det gäller både åldersdiabetes och PCOS.
Hur många i Sverige skulle du uppskatta har PCOS?
Ja, man säger ju faktiskt att globalt att det är ungefär 10% av alla kvinnor i fertil ålder, så det är ju supervanligt.
Mm.
Och man säger att det är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor.
Men jag tänkte också på fördelar att kvinnor med PCOS är fertila längre.
Exakt, ja. det glömde jag bara.
Ja.
Det som är intressant, och det har ju nästan med alla hormonella tillstånd, att ingenting är antingen eller svart eller vitt då. För att jag menar, på ett sätt så kan man ju säga då att eftersom det är fler kvinnor med PCOS som behöver hjälp för att bli gravida, att det är kopplat till nedsatt fertilitet. Men å andra sidan så har de ju en förlängd fertil period. Så att med det här tillståndet så har man ju istället då, man har många ägg.
De sparar på äggen.
Man har många ägg, så får man bara hjälp med ägglossningen så blir man ju gravid.
Men sen får de, det vet faktiskt inte jag mekanismen bakom, det kan du jättegärna få förklara, men att många med PCO som har oregelbunden mens får ju regelbunden mens kanske då i 48 års ålder helt plötsligt.
Ja.
Vad är bakgrunden till det?
Men är det de som kommer in i klimakteriet vid 60 där?
Ja, kanske.
Som vi pratade om i förra avsnittet.
Det
de
sena.
Mm.
Absolut. Mm. Nej, men man tror ju så här då att det är ju de här äggblåsorna bland annat som producerar hormoner i äggstockarna. Och det har vi ju pratat om att antalet äggblåsor minskar med åldern hela tiden.
Mm.
Redan från fosterlivet så minskar det.
Ah.
Och det är de som liksom styr också hormonbalansen. Och då tror man så här att när man har minskat antalet äggblåsor till en viss nivå, och den nivån kan vara väldigt individuell, då plötsligt så tickar det igång då, att då är det inte den här stora obalansen mellan manliga och kvinnliga könshormoner, utan då plötsligt så blir det balans på det.
Ja.
Och då kan det komma igång. Ja. Så det är superintressant. Det är precis som att det är olika termostater.
Mm.
Och det kan säkert vara individuellt också.
Mm, då tänker jag att den som spar, hon har.
Ja, så kan man tänka. Men jag tänker så mycket på en sjuksköterska som jag jobbade med för några år sedan. Och så sa hon, du Helena, alltså jag är 50 år. Och nu har jag fått regelbunden mens. Mm. För att jag har haft oregelbunden mens hela livet. Och nu har jag regelbunden mens. Man trodde liksom att man var klar nu. Vad fasen är detta?
Mm. PCOS.
Och då jag sa det, ja, du måste ju ha haft PCOS. Hon tyckte inte att det var jättekul.
Men hon ville inte ha barn.
Nej, hon hade fått sina barn. Och hon hade väl till och med barnbarn, tror jag. Så nej. Hon var inte ens det stället av livet, utan hon var mer sådär, vad fan, skulle det inte vara klart nu när man närmar sig 50? Men för många är det ju ändå positivt.
En sak som är ändå viktig att betona, att även om man sparar på sina ägg så kan vi ändå inte rekommendera att man ska vänta med att skaffa barn.
Nej.
För att äggkvaliteten försämras ju ändå med åldern. Och vi vet ju inte exakt när den blir dålig för just den kvinnan, så att säga. Så att man kan ge lite hopp om att det kan bli lättare att bli gravid kanske efter 35. Men man kan samtidigt inte rekommendera att de väntar så länge.
Den här veckan samarbetar Gynpodden med Plan International. Plan International är en barnrättsorganisation med verksamhet i 75 länder runt om i världen. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och allt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Och Plan International har ett särskilt fokus på flickor eftersom flickor är dubbelt diskriminerade både på grund av sitt kön och sin ålder.
Jag är flickafadder sedan länge och tycker att det är en jättefin organisation Plan International. För som flickafadder så bidrar jag till att färre flickor gifts bort och riskerar att bli gravida.
Mm.
Att alla flickor ska få gå i skolan. Och det är ju utbildning som är vägen framåt för många flickor i världen.
Mm.
Och att vi ska få stopp på våld och övergrepp och trakasserier mot flickor.
Mm. Visste du, Helena, att var tredje sekund så tvingas en flicka att gifta sig?
Ja, vi måste få stopp på barnäktenskap.
Ja.
Och för bara 4 kronor om dagen så kan du vara med och ge fler flickor en ljusare framtid. Och alla behövs.
Bli flickafadder för 100 kronor i månaden.
Mm.
För att kämpa för att inga flickor ska behöva tvingas att gifta sig eller till exempel könsstympas.
Så gå in på flickafadder.se och man kan stötta Plan International. Tack snälla Plan International för att ni vill samarbeta med oss. Ska vi ta en lyssnafråga?
Ja, gärna.
Ja. Det här är en 30-årig kvinna som vet att hon har PCOS och hon står på kombinerade p-piller för, som skydd för detta. Och hon har en fast partner och kommer inom ungefär ett år att vilja försöka skaffa barn. Och då skriver hon så här: jag tänkte höra om ni har någon kunskap om olika kosttillskott och läkemedel för att lindra symptom och få igång menscykeln och ägglossning. Jag har hört om kosttillskottet inositol som bland annat finns i Donafetti. Dock tror jag inte att jag har varit insulinresistent på tidigare prover, men kan det hjälpa ändå?
Mm. Ja, det är lite intressant för att det här inositol då, som är helt enkelt ett kroppseget ämne, kan förbättra insulinkänsligheten. Och man kan säga att det är ju 2 faktorer som spelar roll för utvecklingen av PCOS. Dels är det att äggstockarna producerar lite för mycket av manliga könshormoner. Men den andra faktorn är just det här med försämrad insulinkänslighet. Och de 2 faktorerna påverkar varandra. Och till exempel om man går upp i vikt då, så får man ju en sämre insulinkänslighet. Och då leder det till att man får lite högre nivåer av manliga könshormoner. Och tvärtom, går man ner i vikt så minskar de manliga könshormonerna. Så de här 2 liksom hänger ihop hela tiden. Och med det här inositol då, så kan man förbättra insulinkänsligheten. Och det finns studier som har visat att det har en viss positiv effekt.
Mm.
Så att på det viset så kan det vara fördelaktigt. Men dels så kan man inte förvänta sina dramatiska effekter. Och sen är det också ganska dyrt preparat.
Mm.
Det är inte så att vi kan rekommendera att ta det här nu flera år, så ska du se att det kommer gå mycket bättre.
Mm.
Men till exempel som en period under 3 månader kan man ju tänka sig att det kan vara fördelaktigt för att sen försöka komma igång och ja, försöka bli gravid helt enkelt.
Okej, så inför graviditetsstart,
ja,
så att säga.
Ja, kan man tänka sig.
Det är ett jättebra tips. Men annars så kan man ju stå kvar på sina p-piller och sen när man vill bli gravid så slutar man med dem, försöker bli gravid på naturlig väg, och går det inte så går man till sin gynekolog och får hjälp med det.
Ja, precis.
Mm. Jag tycker ju alltid så intressant att höra en läkare som du som har jobbat så mycket med det här. Har det här, liksom, om man säger så här, hur man ser på PCOS, eller så, är det någonting som har förändrats över tid? Liksom, vad är de stora insikterna vi har fått om PCOS de senaste åren? Så är det någonting så här som du speciellt tänker på, att du tänker det här är intressant för oss att prata om?
Nej, men om man ser på från det att det så att säga beskrevs första gången, det var 1935. Och det var 2 amerikanska gynekologer som beskrev då symptom hos 7 kvinnor som hade väldigt uttalade symptom. Så att de här kvinnorna, de hade ingen menstruation och de var kraftigt överviktiga och hade väldigt mycket behåring. Och sen så fann man att de hade de här stora äggstockarna med många blåsor. Och då kallar man det för Stein-Leventhal-syndrom efter de här två manliga gynekologerna då. Och det blev lite stigmatiserande att få den diagnosen. För då tänkte man sig stora, ja, skäggiga kvinnor. Mm. Och då klart man inte vill ha en sån diagnos.
Nej.
Men idag så vet vi att det är inte så. I många fall kan man inte på utanpåskriften säga att du har den här diagnosen. Det,
nej,
kan man inte.
Utan
det finns ju en otrolig variation i allt ifrån, ja, också smala kvinnor som man inte ser någon särskilt ökad behåring eller så, men som uppfyller kriterier för diagnosen, till de som har då alla symptom på det och har mer uttalade besvär. Så att det finns hela skalan, men det är viktigt att förstå att man kan påverka de här olika symptomen genom att försöka leva så hälsosamt som möjligt.
Men vi har inte nämnt det, men man ska ju också komma ihåg att om man har de här symptomen med manlig behåring, man kan ju få hjälp med det ifrån regionerna. Så att om man går till doktorn så kan man få bidrag till att gå till exempel för laserbehandling, eller hur?
Ja, någon form av behandling. Även det här med epilering som det kallas för, eller att man använder diatermi och helt enkelt bränner bort enskilda hårsäckar. Så någon form av behandling. Jag tror att många regioner kan erbjuda det, men inte alla.
Inte alla, okay.
Nej, tyvärr.
Och vad behöver man ha med sig då för att intyga det?
Man behöver gå till sin läkare som skriver remiss för det.
Ja, man måste ha en remiss och någon diagnos som förklarar varför man har så mycket behåring. Och man kan inte få hjälp med hela kroppen, utan det är framförallt ansiktet. För i vissa fall kan det ju vara väldigt uttalat då, att man kanske måste raka sig så gott som dagligen, så att säga. Och det kan ju innebära ett stort lidande.
Men det kan man få hjälp med, så sök hjälp om du har de besvären. Men du, Lida, jag tänker bara, vi ska avsluta med, du frågar ju varför har män, du kallar helikopterplatta. Men varför har män en...
Män och även villa. Din lilla son.
Min lilla son.
Men det är för att han pillar sig i håret hela tiden.
Ja, han älskar att dra i sitt. Han har långt svallande blont hår. Han älskar att dra i det. Så han har dragit så mycket och pillat så mycket så han har fått som
så en liten... Så han har redan en helikopterplatta.
Och han är bara 5 år. Han är så söt. Men nu har vi faktiskt snaggat honom, så nu slutar han bra. Och nu har det vuxit tillbaka.
Bra.
Men han såg ut som en liten gammal man.
för några månader sedan.
Men Angelica, vill du svara på det? Varför man har en liten flint? Alltså, varför får män och inte kvinnor det?
Ja, det är också hormonellt beroende och beroende av ärflighet. Men det som är intressant är att det kan vara kopplat till det här med PCOS. Därför att det finns ju en manlig variant av det.
Mm-hmm.
Och det är just män som blir tidigt skalliga.
Det hade jag ingen aning om. Har de PCOS då, fast i manligt format?
Alltså de har den här genetiska läggningen.
Det är så många jag tänker på nu som jag har pluggat med och som man började se så här, det här börjar hända.
Jag måste ändå tillägga det betyder ju inte att alla män som är skalliga har den konstitutionen. Så är det absolut inte. Men man har ju sett det när man har tittat på ärflighet, att den manliga typen av det är just de med tidig skallighet och som kanske lättare utvecklar då diabetes och högt blodtryck när de blir äldre.
Och vad händer, lite kort bara, vad händer hos dem då?
Nej, alltså de har ju lite lättare att få de här, vad vi säger, metabola tillstånden, det vill säga diabetes och
nej, men jag tänker i kroppen, om kvinnor har lite förhöjd nivå testosteron då, som är PCOS liksom anledningen till varför man har symptomen, vad händer för männen då?
Ja,
nu är ju Angelica gynekolog.
Jättebra fråga, för det är ganska så komplext.
Okay.
För att det här med tidig skallighet, det brukar ju hänga ihop med att man har en ökad känslighet för manliga könshormon med testosteron. Men å andra sidan, om man utvecklar det här med bukfetma och typ 2-diabetes som man, då är det ju snarare så att man får en minskad testosteronproduktion. Så att det är inget enkelt svar på den frågan.
Nej, då lämnar vi den. Vi lämnar den.
Det får manspodden ta upp någon gång om det startade någon sån någon gång. Mm. Det här är faktiskt gynpodden.
Ja, har vi missat någonting?
Nej.
Om PCOS?
Jag tycker inte det. Angelica, har vi det?
Det finns hur mycket som helst, men jag tror vi har tagit upp det viktigaste.
Jag
hoppas det i alla fall.
Tusen tack för att du kom hit idag. Mm. Så roligt att få prata om det här. Viktigt. Mm. PCOS tror jag är någonting som inte så där jättemånga känner till, som inte har liksom fått diagnosen eller läst på. Så det här är någonting som är jätteintressant
men
att
lyssna
på.
Men man vet också att de som kanske misstänker att de har det, för att man vet att det är ärftligt, jag vet att de är ganska oroliga. Så det är skönt att berätta och få, eller att vi pratar om det och att man får lite fakta.
Och de är framförallt rädda för att det ska bli svårt att bli gravida.
Ja, men absolut.
Då har vi ju sagt det nu, att det finns jättemycket hjälp att få. Och de allra flesta får ju barn.
Ja.
Om man vill.
Absolut.
Tusen tack.
Tusen tack, Angelica.
Och du kommer ju komma tillbaka igen. Tror jag.
Hoppas det. Ja.
Tack och Angelica. Sköt om dig. Hej då.
Hej då.
Vad tänker du när du hör om PCOS? Visste du vad PCOS var?
Nej, inte på den detaljnivå som vi har gått igenom nu.
Nej.
Jag visste ju att det var lite förhöjd nivå av testosteron. Men kanske inte alla symptomen. Jag vet att de jag haft i min närhet som tror att de har PCOS har varit oroliga för att kunna bli gravida.
Just det.
Så det är väl framförallt det, att det har funnits en oro kring det. Men det ska man ju inte kanske känna så mycket oro för.
Nej, alltså det kan ju vara ta lite längre tid att bli gravid. Men då kan man ju också tänka så här, om man inte har ägglossning, då är det ingen idé att vänta med att gå till gynekologen. Alltså det är ingen idé liksom, annars kan man ju säga så här, ja men par som försöker skaffa barn ska vänta i 12 månader innan man söker hjälp.
Ja,
det tar det tar lite olika lång tid för kvinnor att bli gravida. Men om man inte har ägglossning, då är det ju lite meningslöst att vänta i 12 månader. Då kan man väl gå till en gynekolog och utreda, har man PCOS och hur kan man hjälpa den här kvinnan? För det är ju inte så att det alltid behöver göras liksom provrörsbefruktning, utan många gånger kan man ju bara hjälpa till att stimulera att kvinnan får ägglossning, och så kan hon ju bli gravid då, precis som alla andra.
Och också att tänka att forskningen och utvecklingen har väl gått så pass långt nu att det är helt andra tider i år, eller nu, än vad det var för 30 år sedan. När i så fall den här personens kanske föräldrar hade problem att bli gravida till exempel, för att man hade PCOS till exempel.
Ja, nej, men det jag tänker är också, alltså jag förstår kvinnors oro att inte kunna bli gravida, men jag tänker också att det är viktigt att lyfta liksom långtidsriskerna med metabola syndromet, att det är viktigt att man liksom, att man inte lägger på sig vikt fast det är svårt att motverka det, men det pratar ju Angelica så starkt om, att liksom det går att påverka det, och att man liksom tar sin extra fundering även fast det är svårt, men liksom att lever jag så gott som jag kan, så att säga.
Ja,
men vad roligt.
Ja, nu går vi ut
i Angelica och får prata med henne.
Tack för idag, Ilana.
Tack, hejdå.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.